Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
God morgon, ni kör. God morgon, god morgon. Kom du en sitt natt, god morgon. Förlåt att vi stör.
Innan vi går ut i dagens jobb och spring och skubb, sjunger vi en liten sång i våran frukoststund.
God morgon, god morgon. Ert önska vara fram en hälsning. God morgon till dig.
God morgon, god morgon, god morgon. Och välkomna.
Ja, nu fick ni en annan version av inledningen till Seniorradion. Jag som sitter här i studion heter Karin Faglund och tekniker är Gunny Jonsson. Idag så ska vi börja med att prata med Ingrid Karlsson om vilka namn som är aktuella.
Vill du ha mig nu, Karin?
Ja, hej! Ja, du kommer på telefon, ja.
Ja.
Jag skulle egentligen ha talat om solen. Jag kan göra det medan du hör på.
Men sol, Karin, har inte jag sett idag, eller?
Nej, och inte jag heller. Och jag cyklar ner, det var kallt som bara den. Fyra. Den gick i varje fall upp 5:26. Och sen så ikväll så går den ner 20:15. Så nu vet vi det.
Ja, och det är trevligt att det blir lite ljusare på kvällarna, tycker jag.
Ja, det är det. Absolut.
Visst. Ja, men då ska vi tala om vilka vi ska gratulera.
Ja.
Och då är det den 16 april. Då är det Patrik och Patricia. Patrik, han blev under 70- och 80-talet ett av de vanligaste tilltalsnamnen. Sen 1989 så har populariteten minskat. Namnet kom på 1600-talet till Sverige med invandrade skotska släkter. Och in i almanackan kom Patrik på 1700-talet för att hedra Irlands apostel Sankt Patrik. Och namnet betyder adelsman. Och Patricia, hon är en nykomling bland de vanligaste förnamnen. Hos vuxna är Patricia mycket ovanligt. Topplaceringen är från 1994 då över 80 flickor fick det som tilltalsnamn. Är en feminin form av Patrik. Och namnet har använts i Sverige sedan mitten av 1800-talet och haft namnsdag vid sidan av Patrik sedan 1986. 17 april då är det Elias och Elis. 18 april Valdemar och Volmar, och då är det även amatörradions dag. Jag vet inte om vi ska räkna oss dit, Karin.
Jo, men det kanske vi ska.
19 april Olaus och Ola. 20 april Amalia och Amelie, och då är det polkagrisens dag. 21 april på söndagen är det Anneli och Annika, och 22 april Allan och Glenn. Så då vet vi namnsdagarna resten av veckan. Och, men som sagt var idag, då gratulerar vi Patrik och Patricia.
Ja, och Patricia är väl någonting som har kommit, eller är det inte det ett
jo,
gammalt namn?
Det är en nykomling bland, som jag sa, vanligaste förnamn.
Ja, du sa det. Okej, tack så hemskt mycket.
Ja.
Ja, det vet vi.
Ja, hej.
Hej. Ja, i dagens program så kommer ni att få möta Anna Mäler som kommer att berätta om livsarkivet. Det innehåller oerhört mycket om vad man ska tänka på innan man dör, helt enkelt. Rolf Wingemar kommer hit klockan 10 och han ska intervjua Lotta Lagnander från Vänsterpartiet. Han håller på att gå igenom alla partiers ordförande nu, och det gäller ju i Europavalet. Och så har vi naturligtvis blues med Sven-Erik Lundberg. Och så Eva Elander. Hon är ordförande i Omvårdnad. Hon Omsorgsnämnden heter det. Och hon blir intervjuad av Sven Johansson. I panelen har vi Bosenna Musinski, Conny Persson och Kiki Larsson. Och så får vi höra Halleluja nu.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Hallelujah.
Då är det Anna Mäler nu då. Nu kommer Anna Mäler och pratar om Livsarkivet. Välkommen in i studion, Anna Mäler från Konsument Gästrikland.
Tackar, tackar. Ja.
Vad ska du prata om idag?
Ja, jag tänkte att vi skulle prata om Livsarkivet. Det är någonting som Sveriges begravningsbyråers förbund har. Och det är ett dokument som man kan fylla i antingen i pappersform då, eller digitalt. Och här sammanställer man då alla uppgifter om en till, så att ens anhöriga kan läsa sen när jag har gått bort. Eller den dag jag kanske inte kan meddela mig. Jag kan ju få en stroke eller jag kan bli dement. Va? Så här kan jag anteckna viktiga saker hur jag vill ha det.
Men är inte det man gör i ett testamente?
Testamentet, det tar man ju upp den dagen du är död. Och där står ju arvsrätten. I livsarkivet så underlättar det för dina anhöriga. För om någon dör, då börjar man ju fundera liksom, jaha, finns det något testamente överhuvudtaget? Aha, det är inte alla som skriver testamenter. Och vad står det där? Finns det samboavtal? Finns det äktenskapsförord? Finns det gravbrev? Det finns ju väldigt mycket, va? Och då kan man anteckna upp allt som finns redan. Och då får den anhöriga, då står ju allting där redan. Än att den i sin sorg ska börja leta reda på allting. Och
det är
då
så mycket mer än ett testamente.
Absolut.
Det här.
Ja. Och sen har vi en fråga som kommer upp när någon har avlidit. Finns det några försäkringar på den avlidne? Dels kan du ha sjuk- och olycksfallsförsäkringar som löser ut. Du kanske har en gruppförsäkring. Kan också komma.
Ja.
Och du kanske har ett bolåneskydd som utfaller då om man är två och den ena avlidne under vissa förutsättningar. Då kan då banken skriva av delar av lånet. Eller så kanske du har ett efterlevande skydd i din ålderspension. Och det lättar ju väldigt mycket om allting finns nedskrivet. För det är ju bara jag som vet vad jag har egentligen.
Mm.
Om jag har lite ordning på mig.
Och efterlevande person, det gäller väl bara den man sammanbor med?
Ja, om man har skrivit in det också. Det är något som man skriver in när man börjar arbeta. Om man ska ha vad heter efterlevande skydd eller inte.
Jag förstår.
Och sen kommer ju också en fråga då som de anhöriga. Hur vill Anna ha sin begravning då? Och då kan jag skriva upp hur jag vill ha det. Vill jag ha kista? Eller vill jag ha urna? Eller vill jag ha en borgerlig begravning? Vilken kyrkogård vill jag ligga på, så att säga? Och hur ställer jag mig till organdonationer, obduktion, vilka kläder?
Det är otroligt mycket som det innehåller det här.
Absolut. Jag kanske också vill ha en speciell begravningsbyrå.
Ja.
Och det underlättar ju också då för mina anhöriga. Men sen får vi ju inte glömma något som har börjat komma som vi inte tänker på. Det är sociala medier.
Jaha.
Vad händer när du dör?
Mm.
Vet dina anhöriga om dina lösenord, dina konton, var är du någonstans på sociala medier? Du kanske har alias, så du kanske har annat namn på vissa sociala medier. Och hur ska man få bort det här då? Annars ligger ju det kvar hela tiden, att det kommer upp i flödet.
Ja.
För man kan ju då till exempel på Facebook, kan man ju, och det är ju väldigt bökigt för en anhörig. Det jag vill säga är att har du Facebook idag, då kan man ställa in det i sina inställningar och ge det till en person som man litar på. Va? Då fyller man i det, va? Så accepterar Facebook det. Va? Det går man in på sina inställningar och talar om vem som får hantera mitt konto när jag har dött. Men har jag inte gjort det, va? Då måste ju anhöriga komma in med massvis med intyg till Facebook då, för att visa att de har behörighet. För det man kan göra då, det är ju antingen att stänga ner ditt konto eller kanske göra en minnessida av det.
Då har jag en fråga där, för att jag är ju på Facebook och där dyker det upp flera stycken som är döda.
Ja, det stämmer.
Och kan jag göra någonting åt det?
Nej, det är väldigt svårt. Alltså, det är deras anhöriga, det är dödsboet som får det jobbet. Alltså.
Mm. Och då, om de inte gör något, då står de där för tid och evighet.
Jajamensan, då ligger de där. Så att,
ja, det är ju väldigt beklagligt.
Ja, och det här tänker vi ju inte på. Utan det här är ju ett beteende som har börjat komma på senare år. Liksom. Så att, och det är därför jag vill ta upp det här livsarkivet. För där kan man fylla i. Det är väldigt pedagogiskt upplagt. Liksom, sida upp och sida ner. Och du kan ju fylla i när du vill. Du behöver inte fylla i allting, du kan ju ändra. Antingen har du en broschyr hemma, då kan du sudda. Eller ja, ta ny broschyr. Eller så har du det digitalt. Och då loggar man in via sitt bank-ID. Och det kan man ändra hur många gånger som helst. Och det är helt kostnadsfritt. För det här underrättar ju också väldigt mycket för branschen, begravningsbranschen, att vi har sånt här naturligtvis. Det blir mindre jobb för dem. Och det här finns också på olika språk. Finns på 7 olika språk finns livsarkivet.
Jättebra. Men i Vita arkivet, är inte det något?
Det är väl liknande? det hette förr kanske.
Jaha, för att det har jag fyllt i.
Ja, det kan du, det går ju säkert att använda det också. Det här är ju helt frivilligt, det är inga lagar som
Nej,
säger.
Nej, det förstår jag, men det här Vita arkivet, det var ju, det handlar ju mest om begravning, ja. hur man ville ha det när man har gått bort. Då.
Och det är väl därför också man har döpt om det till Livsarkivet. För det som är bra här, det är att det finns en sida som man kan fylla i, till exempel, den dag som jag, om jag blir allvarligt sjuk och inte kan kommunicera längre, hur vill jag ha det? Mm. Det säger att jag måste flytta till ett hem och jag kan inte förmedla vem jag är till de här människorna. Då kan jag redan nu skriva ner vad jag är intresserad av, vilka intressen jag har, vilken musik tycker jag om, så jag inte får höra musik som jag inte tycker om hela dagarna, utan jag vill ha det här liksom, och jag vill ha de här kläderna, och jag tycker om den här maten, och jag är en kvällsmänniska, jag vill inte bli väckt 7 på morgon, så att jag kan fylla i, och jag vill ha tulpaner varje fredag, och jag vill ha fotvård, då kan man fylla i sånt här, då blir det mycket lättare för anhöriga, jaha, är det här hon vill liksom, istället för att stå där. Och sen underlättar det absolut för personalen. Man kan ju också skriva ner vad man har jobbat med till exempel och skriva ner det man tycker. Och då har ju de som arbetar där lite ingångar och pratar med mig om det. Så att det underlättar ju väldigt. Och man kan berätta om familj och barn och allt det här. Så det tycker jag är jättebra.
Ja, du har fått med väldigt mycket i det här livsarkivet.
Men jag vill säga en sak som det kan bli problem med, som vi har märkt. Va? Det är ju det här att du dör inte, utan du flyttar in på hemmet. Du har skrivit ett testamente. Och där har man skrivit att klockan ska till Pelle och chefonjen ska till Karin. Du har skrivit upp allt, det står i ditt testamente. Och så händer saker som gör att du kanske måste flytta in på ett hem och du har en stor lägenhet. Och du får hjälp och släktingar hivar iväg dina grejer, va? På återvinningen och sånt där. Och då kan ju grejer åka iväg som man inte har en aning om. För det är först en dag jag dör som mitt testamente läses upp, va? Och där kanske det då står att chefonjen skulle till Pelle. Oj, chefonjen har ju åkt iväg liksom. Redan, den finns inte, va?
Nej.
Så att det kan ju vara bra i faktiskt livsarkivet att skriva ner det här, vad man vill grejerna ska någonstans. Men det är testamentet som är giltigt alltså. Det är inget testamente vi pratar om, men det är ju bra att skriva att chefonjen ska till Pelle, va?
Ja.
Så att då vet man det, va? Sen kan det ju hända att inte det står i testamentet. Ja, då får ju det gå in i bouppteckningen då efter min död. Men det underlättar för tvister mellan släktingar.
Ja, jag känner att det är det första jag ska göra när jag kommer hem så fort jag får tid. Men vad ska jag göra med Vita arkivet där det redan står vissa saker då?
Du förvarar det hemma.
Eller, livsarkivet förvarar jag hemma, ja.
Ja, det är ju det jag pratar om. Vita arkivet hade du sedan tidigare.
Ja.
Står det samma sak så kan du... Men du kan väl titta vad du har skrivit om du tar med dig livsarkivet.
Men det var ju så himla...
Ja, du kan ju ha det också. Självklart kan du behålla det. Men det kan ju vara bra att uppdatera det. Det beror på när du skrev det. Skrev du det för 10 år sedan så kanske du ändrar dig.
Ja, visst. Men det förvaras ju centralt så mina anhöriga kan ju få ut det där Vita arkivet och se vad jag har skrivit, men det här, då så ska jag ju ta kopior, eller alltså, hur gör jag?
Ja, Vita arkivet, om man vill då, det är Sveriges begravningsbyråers förbund, det är en branschorganisation, va?
Ja.
Det är där man har det, för det är så att den dag du avliver så går det ju signaler då från staten. Allt sätts igång när man dör. Va? Det går ju signaler till olika håll. Va? Och då får ju de reda på det. Och finns det i deras arkiv, va? Då kommer dödsboet få reda på att här har vi ett livsarkiv som hon eller han har skrivit. Va? Så får de det då. Va? Eller så förvarar du det hemma i en byrålåda och så berättar du för dina anhöriga, här har jag livsarkivet. Läs det när jag går
Men
bort.
Hur registreras det, menar du?
livsarkivet behöver inte registreras. Nej. Det kan, du kan ha det
men
hemma.
Om jag vill göra det så att
ja,
det är det.
Jag vet inte vad du menar med registreras, hos vart?
Nej, men så att anhöriga, ja, jag får ja. Ha det hemma och tala om för mina
ja,
anhöriga.
Eller så kan man ju då ta det via SBF, som det heter, Sveriges begravningsbyråers förbund. Man kan ha det där, för där loggar man in med bank-ID då, och det står väldigt hur det sekretessskyddas och allting. Aha. Så man kan ha det, och då kan man ju gå in och ändra när man vill i det, i och med att då loggar man in med bank-ID. Ja. Och de, den dag du avlider, då kommer de skicka en signal till ditt dödsbo att här finns det ett livsarkiv.
Just det. Ja, det var väldigt mycket att tänka på.
Ja, lite grann. Men det är viktigt, tycker jag, om för som konsumentväljare så får vi ju klagomål på det här. Och det vi får, det är på själva begravningen. För när man då lejer en begravningsbyrå, då köper man en tjänst. Ja. Och där kan det komma in klagomål att man inte får det man har beställt eller sånt här. Men, men det får vi ta en annan gång i så fall.
Ja, absolut. Och att det är dyrt har jag... Men man kan göra lite billigare.
Absolut, man kan göra väldigt mycket själv. Ja. Och det kan ju jag då skriva i mitt livsarkiv. Jag kan ju skriva hur jag vill att min begravning är. Jag kan ju skriva att jag ska ha bårtäcke till exempel. Då blir det mycket billigare.
Ja, visst.
Ja, då, så att,
ja, väldigt viktig sak som du har tagit fram här,
ja.
Anna. Och jag tackar dig så mycket. Om du inte har någon mer någon slutkläm. Ja, det ska väl vara att vi går hem och skriver det här.
Ja, tänk efter hur vi vill ha det. Vi är bara här och nu, men man kan ju underlätta för de anhöriga också.
Absolut. Tack så hemskt mycket för att du kom hit.
Tackar, tackar.
Ja, det var mycket att tänka på, eller hur? Nu, jag bor ju i Bomhus. Och där finns det någonting som heter Bomhus manskör. Och nu ska ni lyssna på Briggen Gärdas sång. Särskilt du, Kalle.
Reklam.
Välkommen till Gävle teater i vår. Skådespelarna Amanda Jansson och Martin Pareto tar plats på scen i Jag får ner till bror. Imponeras av hisnande akrobatik i Cirkus Cirkörs nya föreställning och njut av en hel afton med Verdis opera Maskeradbalen. Missa inte Gunilla Nyros och Marie Göransson i Dödsdansen. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold. Rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know.
And now you see another me. I I have learned to cope, and love and hope is why I am here now.
Ja, alla hörde väl att det här var ABBA när de gjorde sin comeback. För är det något år sedan nu eller är det mer? Jag vet inte. Nu ska vi i alla fall höra hur man ska sköta sina naglar anno 1935.
Då tänker jag bjuda på lite husmordens hemkurer och goda råd som är utarbetade av Kerstin Wenström och i serien Handböcker för hemmet som B. Wahlströms förlagstryckeri i Stockholm har givit ut 1935. Idag handlar det om nagelvård. Om man slösar aldrig så mycket en vård och omsorg på händerna kunna det ej anses vackra, såvida ej även naglarna är väl skötta. Det är ej så besvärligt som många tror att hålla naglarna fina, blott det underhållas i sin prydlighet och aldrig försummas. För att lära sig hur nagelvård går till kan man låta sköta sina naglar hos en god manikurist en eller två gånger och därefter utföra det själv en gång i veckan. Det verktyg man behöver till manikyren är följande. En liten böjd nagelsax, en nagelpinne av orange trä, ett sandpapperspån att fila med samt en nagelpolerare med sämsk skinn. Så som en förberedelse till manikyren håller man fingertopparna i en skål med varmt tvålvatten, vari lite borax blivit löst. Detta uppmjukar naglarna så att det kunna klippas, ansas och filas utan att brytas. Naglarna klippas i oval, rund form, ej mycket utöver fingertoppen, som deras enda mål är att skydda. Därefter filas själva kanten på nageln med sandpapperspånet så att den blir slät och jämn. Nu hållas fingertopparna en liten stund i tvålvattnet, varefter nagelfalsen lossas med nagelpinnen från nageln, rengörs under och nedskjutes. Utstående nagelrötter klippas bort. Däremot klippes själva nagelfalsen eller nagelbandet icke annat än i undantagsfall. För att rengöra kanten av nageln använder man pinnen, vars spets omlindas med tom bomull, doppas i tvålvattnet och föres under nagelkanten. Man får aldrig där eller kring nageln peta med vassa instrument, vilka kunna skada naglarna för en lång tid framåt. Sedan naglarna på detta sätt blivit ansade och torkade ingnidas det med nagelpasta eller något annat av det poleringsmedel som finnas att köpa i parfymaffärer och polera sedan med en nagelpolerare överdragen med sämsk skinn. Det är rätt bra att ha ännu en polerare att polera efter med, och vilken uteslutande användes för detta ändamål. Färgen på nagelpastan bör ej vara för stark. Sedan är det nog för den dagliga vården av naglarna att hålla den väl rena med nagelborste och vid torkningen av händerna alltid nedskjuta nagelfalsen med handduken och tumnageln, samt därefter polera dem utan att påstryka någon ny pasta. Till sist ger man varje fingertopp ett litet nyp. Att ofta peta under naglarna bör undvikas, ty den överdrivna skrapningen gör blott att det lättare upptar damm och smuts. De brister som oftast vidlåta naglarna är då att det lätt brytas, att nagelbanden brista och att vita fläckar uppträda på naglarna. Dessa olägenheter försvinner vanligen efter en tids ordentlig skötsel av naglarna. Men skulle det ändå förekomma så får man försöka råda bot därför. Och här är också ett tips för sköra eller spröda naglar. Lite gult vax smältes och upplandas med pulveriserad alun. Härmed bestrykes naglarna om aftonen. Ett enklare medel är att varje afton bestryka naglarna med terpentin. Brustna nagelband ingnidas om aftnarna med någon läkande salva eller fet kräm eller helt enkelt med vaselin. Vita fläckar uppstår vanligen genom att det är tillräckligt med närande safter tillföras nagelroten. Ett medel är att emellanåt rätt kraftigt nypa i fingertopparna. Ett annat att stryka på följande pasta. En deg görs av ungefär lika delar myrra och tjock terpentin som smältes och blandas tillsammans. Degen påstryker snaglarna på aftonen och tages bort på morgonen med lite olivolja. Om en nagel blir klämd hålls den genast i så hett vatten som kan tålas, vilket hindrar blodet att stocka sig och bilda mörka fläckar. Barn bör tillhållas att ej bita på naglarna eller riva och peta på nagens närmaste omgivningar. Det blir lätt en vana som kan hänga i hela livet. Utom att det är ohygieniskt blir naglarna och fingertopparna därav helt och hållet fördärvade. Om inte ett annat kan utrota vanan insmörjer man fingertopparna med något illasmakande ämne, till exempel senap.
Kolla Bellas höjd där geten skuttar och glesa furor skugga ginst och sand. Där finns en grön oas, en äng som sluttar ner mot en vindal och en palmklädd strand. Där ser man Korsika i siktigt väder och provensalska bergens blåa bord. Där doftar kaprifolium och fläder, där kan man vandra ostörd utan kläder. Långt ner i dalen ligger närmsta gård. Där kom jag glad och naken mitt på dagen, en pilgrim från det fjärran Göteborg. Jag bar en krans av fikon löv kring magen och ost och bröd och lantvin i en korg. Det var en härlig dag, jag hade turen att höra näktergalens ljuva röst. Jag kände mig som fågeln släppt ur buren. Jag var på väg tillbaka till naturen. Jag ville vila mig vid jordens bröst. Ja, där gick jätterna och där gick fåren som vita moln på ängens klorofyll. Och näktergalen sjöng i björnbärssnåren och själv var jag en del av min idyll. Jag gjorde ut av fikonlöv en bricka och lade upp min mat, drog upp mitt vin. Jag satte mig i gräset för att dricka. Då fick jag plötsligt se en naken flicka som kom emot mig med en glättig min. Jag har då aldrig någonsin sett på maken. Hon kom och ställde sig helt tätt intill. Men innan jag hann tänka rätt på saken så fick jag plötsligt se två flickor till. De skrattade och jassade på ängen och sjöng "Oh, happy days are here again". Sen högg de mig och ropte upp ur sängen. Jag tappade mina fikonlöv i svängen och flickorna försvann bland skogens träd. På aftonen när jag kom ner till staden, då mötte jag dem åter alla tre i vita klänningar på promenaden. Det skönaste tre graser man kan se. Den ena tog mig genast käckt i handen och sa "I'm leaving on an early train". Där gick vi under palmerna på stranden och pratade och ritade i sanden och sjöng "Oh happy days are here again". "Jag är från San Francisco", sa den sköna, "och därför klättrar jag så bra i berg. Jag dansar gärna naken i det gröna. Jag älskar så naturens form och färg. Ja, i Amerika har vi friska vanor. Här är man mer modern. Men darling, vi har ändå samma anor. Oh, låt oss aldrig vandra skilda banor. Oh darling, happy days are here again.
Ja, det var Fritjof i Arkadien. Den här gången med Per Myrberg. Han la in mycket känslor. Jag satt och sjöng med hela tiden. Man kan varenda, eller jag kan varenda ord. Det är många som kan. Nu kommer Sven Johansson att intervjua Eva Elander.
Välkommen till Seniorradion, Eva Elander, ordförande i omvårdnadsnämnden.
Tack så mycket.
Sedan hur länge har du varit ordförande där?
Ja, det är ju sedan januari 2023, så ett drygt år då.
Ett drygt år. Och såg du redan när du tillträdde där att det här kommer att bli tufft?
Ja, det började ju där med Fleminggatan och händelserna där omkring.
Just det.
Så att det har ju hänt många saker under det här året.
Ja. Du ser nästan lite utschasad ut när du tänker på detta.
Ja, jag har också varit förkyld några dagar, så det kan väl vara det.
Okej, okay. Ja. Men visst har det varit en jobbig budgetprocess nu. Det är ju den vi ska prata om, i vad som händer inom verksamheten.
Jo, men absolut. Det är klart att det är tufft när man ser att de pengar vi har inte räcker för den verksamhet vi skulle vilja bedriva.
Mm.
Så det har ju varit en tuff process, och också föreslå nedskärningar på områden man kanske inte vill skära ner på.
Nej, det är klart, man vill aldrig banta sådär. Men det kraftiga neddragningar tycker jag mig se då, när med halvering av personalkostnader inom vissa avdelningar och så vidare.
Ja, men så är det ju. Vissa avdelningar får ju bära mer än andra för att det är på ett sätt möjligt. Men sen har man ju också gjort olika typer av lösningar som gör att kanske omvårdnadsnämndens budget så betalar mindre, men man ändå kan behålla verksamheten på ett annat sätt. Så.
Ja. Ja, vi kommer säkert in på detta, ska du se. Seniorradion har ju bland annat tagit upp i flera program det här förslaget om bantningar på de här populära träffpunkterna.
Mm.
Men nu i slutändan så föreslår ni, du, att de blir kvar åtminstone det kommande året.
Ja, men precis. Vi har ju tagit beslut om att behålla träffpunkterna. Och den skillnad som görs då, det är ju dels att den ena fortsätter som vanligt och den andra flyttar man över finansieringen till ett bidrag som vi får då för det här äldrevänliga kommunarbetet. Mm. Och det är ju något som kommer att vara pågående, så man kan ju säga att den också är räddad, så att säga.
Det är alltså ett statligt stöd eller så?
Ja, men precis. Vi är ju med i det här äldrevänlig kommun, att vi har en handlingsplan för det projektet. Mm. Och då har vi gjort lite förändringar i det, att vi har delat upp finansieringen på olika sätt. Men summan av det hela är att vi kommer att behålla båda träffpunkterna.
Under överskådlig tid?
Ja,
kan man säga så?
Så skulle jag säga. Sen har vi ju lagt ett uppdrag att se över om det finns möjlighet till exempel med pensionärsorganisationer eller andra som skulle kunna tänka sig att ta över en del av den här driften med någon form av IOP eller alltså partnerskap med kommunen. Mm. Så det kommer vi att titta vidare på.
De är väl till viss del inblandade redan genom volontärsverksamhet och sådär, va?
Ja, men precis. Det är ju mycket volontärer som jobbar. Det är 8 volontärer som jobbar på varje träffpunkt, och så har kommunen en samordnare på varje ställe och står ju för lokalkostnaden då.
Mm. Mm. Sen nämner ni då i något sammanhang här att ni ska se över möjligheten att flytta alltihop till Agnes.
Mm. Vi skulle ju se över då möjligheten, tog vi beslut om att se, kan en av de här träffpunkterna kanske inrymmas i Agnes kulturhus, som ju kommer vara öppet alla dagar i veckan och liknande. Mm. Men nu har vi fått besked att i nuläget så finns det ingen lämplig lokal. Lokaler finns det, men ja, träffpunkterna vill ju ha en viss typ av lokal också. Så att det, i nuläget ser inte det ut att vara möjligt, men vi har i alla fall utrett det.
Vad är det för typ av lokal som krävs för den här verksamheten? Då?
Ja, men man vill ju ha lite flexibilitet, man vill ju ha en viss hemtrevlig känsla, att även om det skulle vara en större lokal, att det är liksom anpassat för den verksamhet som bedrivs och med, ja, men tillgängligt med ingångar och liknande.
Mm, okay, okay. Och för de fåkunniga, Agnes kulturhuset där, det blir klart någon gång i höst?
Ja, så har jag förstått det. Och så att det kommer då ske inflyttning under hösten och sen öppning i början av nästa år.
Besparingskraven då som ni ställs inför, det kommer att slå kraftigt mot verksamheten, konstaterar ni själva. Mm. Och min bild där, det är att det är det här anhörigstödet som slås allra kraftigast. Hur motiverar ni det?
Ja, men det är ju att de kommer att jobba på ett annat sätt. Det kommer ju, vi kommer ju kunna behålla en stor del. Vi har haft ett ganska stort anhörigstöd i Gävle som har varit, är väldigt uppskattat och som många har väldigt stor hjälp av. Och det vi kommer att göra, det är att vi kommer att minska en del. All personal kommer att finnas kvar, men alla kommer inte jobba enbart med anhörigstöd. Mm. Så, utan man kommer att minska lite i deras uppdrag. Exempelvis har ju de gjort en hel del saker på regionen, utbildat personal och varit på sjukhusavdelningar och liknande. Och det kanske inte är möjligt i samma utsträckning att vara tillgängliga där.
Mm.
Utan fokusera på personer i Gävle kommun. Men det är en väldigt uppskattad verksamhet. Men i den här besparingsprocessen så finns det ju tyvärr inte riktigt några frizoner så för saker som vi tycker om och som är bra.
Nej. Men tittar man då på en rad områden så är det ju faktiskt halvering av kostnaderna. Och det kan ju inte vara inom den kommunala verksamheten att verksamheten halveras.
Mm. Och då, det, men då man ska komma ihåg när man ser beslutsunderlaget att en halvering av kostnaderna inte automatiskt innebär en halvering av verksamheten. Det är ju det som är det liksom lite trixiga, kommunikativa i det här.
Okej, okay. Så ni får hålla på och kalla saker vid något annat namn då helt enkelt? Eller?
Ja, eller eftersöka annan typ av finansiering och flytta pengar lite sådär för att kunna...
Mm. Ja. Kritikerna har ju då sagt att... en del av det här riskerar att bli ett slag i luften eftersom... kostnaderna ändå finns någonstans då. Till exempel det här man gör anhörigstödet. Det är ju åtgärder som krävs. Och flyttar man bort det då så uppstår det någon annanstans. Vad säger du om det?
Ja, men det är klart. Och det är, där är ju svårt kanske att räkna på. Att det är klart att om anhöriga mår bättre. Och det ska vi komma ihåg, det är ju inte bara anhöriga som har hand om äldre. Utan anhörigstöd stödjer ju också anhöriga som kanske har... yngre som har det svårt i skolan och liknande, de har ju många olika typer av grupper. Och det är klart att kan man få anhöriga att må bättre och orka mer så är det en samhällsekonomisk vinst på det stora hela, naturligtvis. Och sen är det ju liksom, det är ju många åtgärder, man vet ju inte exakt vad det här verksamheten hjälper till med. Men det är klart att vi vet ju att förebyggande verksamhet är det bästa man kan göra samhällsekonomiskt.
Mm.
Så är det ju.
Ja. Många som jag har pratat med då säger, ja, men vad blir det då ifall man drar in på den här typen av verksamhet och sånt där?
Mm.
Då blir vi sittande hemma och stirrar i väggen och mår inte bra och då uppstår en annan typ av behov.
Mm. Ja, men så, och problemet med träffpunkterna, om man säger så, det är väl inte att för få kommer dit. Eller, jo, det är att för få kommer dit. Vi har väl många som inte har hittat dit, som gärna skulle kunna ta del av den verksamheten. För det görs ju otroligt mycket saker på båda träffpunkterna. Och jag har ju verkligen fått en bild av de gånger jag har varit där och besökt, men också namninsamlingar och personer som har ringt och mejlat, vilken väldigt värdefull verksamhet det är för många äldre.
Mm. För att gå tillbaka till det här anhörigstödet, då talas om 2300 stödsamtal.
Mm.
De försvinner ju inte bara, det behovet. Nej. De finns ju någonstans.
Absolut, och det kommer ju att vara, därför kommer de ju ha fortsatt fokus på stödsamtal, både enskilt och i grupp. Så är det, för behovet finns ju absolut, så är det.
Mm. Men man måste lösa det på något annat sätt då?
Eller? Ja, men man kommer ju till exempel, det står ju också i underlaget att man kommer till exempel att, ja, men lyfta över deras, de har ju varit väldigt duktiga på sociala medier och kommunikation, man ska avlasta dem det, avlasta kanske lite sånt utåtriktat uppsökande arbete för att just fokusera på så, kärnuppdraget.
Mm.
Men det är klart att det blir en mindre omfattning, det vore ju oärligt att säga någonting annat.
Mm. Nej. Ja, någonstans känns det här att de här verksamheterna överhuvudtaget då, att de berör ju så många, va? Och ändå i det stora hela tycker man det handlar om nålpengar, va?
Mm.
Och då, dum fråga, men finns det inte andra områden inom miljardbudgeten inom kommunen som känns mindre angelägna?
Men så är det ju. Men det, man ska komma ihåg att det är ju inte bara det här. Vi skär ju till exempel ganska mycket på administration, på utredningsresurser, på chefsled och liknande också. Det är ju inte lika liksom tacksamt att komma ut med medierna, men det är ju inte ändra eller, utan vi gör ju många, många åtgärder. Så.
Ja, jag förstår.
Så är det, men det är klart att i den bästa av världen så fanns det ju reserver man kunde använda, men man ska ju komma ihåg att inflationen och prisökningarna, mat, drivmedel, sånt som också hushåll känner av, det har ju drabbat kommunernas verksamhet jättehårt, och vi har ju, statsbidragen vi har fått täcker ju inte alls ens prisökningarna.
Mm.
Så det är ju därför vi hamnade i den här situationen.
Men ändå ser det väl ut som att det kan bli gå mot något ljusare tider nu när man ser vårbudgetar och så vidare.
Det ska vi verkligen hoppas. Man ska komma ihåg att man har väldigt mycket fokus på regionerna och regionernas vård som de bedriver. Man tänker ju inte på att ungefär 40% av primärvården sköts av kommunens hemsjukvård till exempel. Och äldreomsorgen, det är ju inte vi som får de riktade anslagen, utan det går ju väldigt mycket mot regionerna som också behöver pengar.
Absolut, så är det säkert. Men runt omkring oss när vi tittar här i Gävle då, vi ser hur det växer fram nya vägar, nya bostadsområden, parkeringshus, inte minst parkeringshus. Ja. Hur har diskussionerna gått inom kommunledningen? Det måste ju vara kraftiga besparingar på andra områden också, eller hur?
Ja, men så är det. Man har ju stoppat väldigt många byggnads- och exploateringsprojekt, både från kommunen men också som privata aktörer har tänkt sig att göra. Så det man bygger nu, det är ju mycket sånt som redan var igång. Det vore ju dumt att stå med ett halvfärdigt kulturhus till exempel, eller liknande, utan då måste man ju bygga färdigt det man håller på, men man har ju stoppat väldigt många projekt i malpåse.
Okej. Ja, men du, när du tittar på ditt område då, omvårdnadsbudgeten kallar vi den, va?
Mm.
Med det förslaget som ligger nu, är det där vi hamnar, eller kommer det ytterligare? Ser du någonting bakom hörnet?
Så vi får väl se hur utvecklingen ser ut. Men i nuläget så det är klart att det saknas ju några miljoner för att komma i någon form av balans. Men det pågår ju stora områden, till exempel att vi försöker att minska antalet timvikarier och utnyttja vår personal klokare. Men också minska hyrsjuksköterskor. Och i de där ligger det ju ganska stora pengar. Så om man lyckas där kommer det se mycket bättre ut.
Mm.
Så, det finns ju som sagt stora besparingsområden som rullar som inte är lika kanske intressanta medialt.
Ja, jo, men det kan väl tänka i sig. Men det här just med hyrpersonalen och så vidare. Men där har ni ju hållit på ett antal år och försökt få ner de kostnaderna.
Absolut. Där hade man ju byggt en organisation som bara använde den typen av konsultsköterskor på kvällar och helger. Och det tyckte man, den som gjorde det säkert var klokt när den växte fram. Men det har ju blivit både en dålig kontinuitet för vården och mycket dyrare än vad det skulle behöva. Men framför allt att patienterna möter, både på äldreboenden och hemmet, möter väldigt mycket olika personal. Och det vet man ju att det inte blir bra kontinuitet blir ju av att man möter samma personer. Så.
Många områden är det, många utmaningar som ni står inför. Jag får väl bara önska dig, Eva Erlander, och omsorgsförvaltningen då lycka till med detta.
Tack
arbete.
Så mycket.
Ja, det var Eva Erlander. Det var ett intressant samtal som Sven hade. Nu ska vi lyssna på En säng av rosor, Darin.
Glaset är halvtomt just nu, halvfullt om du varit här. Dagarna går men vill aldrig ta slut, önskar jag var där du är. Gatorna ekar av dig, minnen den som alltid finns där. Allting jag ser är en film om oss två, har fastnat i vår lilla värld. Jag ska göra en säng av rosor, jag ska tända varenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga. Jag ska göra en säng av rosor till dig. Stockholm är gråare nu, sommaren gick allt för fort. Nu nalkas våren och snart är du här, längtat mer än du nog trott. Jag ska göra en säng av rosor, jag ska tända varenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga. Jag ska göra en säng av rosor till dig. Saknar att fastna med blicken djupt i dina ögon. Den tryggaste plats i minnen som frågor. Med dig kan jag vara mig själv, behövs inga ord. Jag ska göra en säng av rosor, jag ska tända varenda ljus. Jag ska spela som du alltid brukar sjunga. Jag ska göra en säng av rosor, jag ska tända varenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga. Jag ska göra en säng av rosor, jag ska göra göra en säng av rosor till dig.
Reklam.
Hej, Jonas från Länsmuseet Gävleborg här. Jag vill hälsa er välkomna till vårterminen 2024. Är du sugen att se konstnärer som Peter Johansson, Ester Lundvik, Karin Amno Lindberg och Lars Pirak med flera? Välkommen till utställningen Minerad terräng. Där visas nya verk till konstsamlingen de senaste 12 åren. Utställningen har öppet till 7 april. Under våren kommer även samtidskonst visas av Helena Bratt och Hedvig Rasmus Sjöström. Föredragsserien Historien händer här går in på en femte säsong med spännande ämnen ur Gävles historia, såsom kärlek, leksaker och stadsplanering. Visningar baserat på SVTs storsatsning Historien om Sverige går även att ta del av under terminen. En mängd andra föredrag och evenemang händer också framöver. Nyfiken på när, var och hur? Se vår hemsida. Varmt välkomna till Länsmuseet Gävleborg. Vi har fortfarande fri entré.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Nu pratar jag också.
Nu var det bättre ljud för mig. Nu var det bra. Är det fem?
Ja, vi inne i Seniorradion håller på med vår serie om riksdagspartierna inför EU-valet. Och idag har vi Vänsterpartiets representant Charlotta, eller Lotta som man vill kalla sig, Lagnander som gäst där. Välkommen Lotta.
Tack så jättemycket.
Du har väl bråda tider nu. Du är med på Vänsterpartiets lista också.
Det stämmer. Jag finns på plats 10. Och vi har ju börjat så smått att dra igång valarbetet.
Jag tycker det har varit väldigt lugnt när det är så kort tid kvar till valet. Och jag funderar på det. Beror det på att vi inte är intresserade av valet? Vi har ju bara ungefär 20 platser av 705. Är det någon mening med att gå och rösta?
Ja, men absolut. Och jag skulle vilja säga till er alla som lyssnar och tittar, be er rösta och be er få med er några till valurnorna. Det är viktigt att rösta.
Det är ju bara som jag sa 21 platser och man är ju inte enig inom den gruppen heller. Så frågan är, har det någon betydelse om jag röstar även om du säger att det är viktigt?
Ja, jag tycker det. Därför att vi har ju 21 ledamöter från Sverige från olika partier. Men de här olika, så våra ledamöter ingår ju i andra partigrupper från länderna, övriga länder i Europa där man jobbar tillsammans. Så våra röster är viktiga. Vi kan påverka via de här partigrupperna.
Ja, så att gå till valurnorna, det är ditt budskap.
Gå till valurnorna och jag vill säga det, vi i Gävleborg är det enda län i Sverige som inte når upp till 50% deltagande. Och det tycker jag att vi ska se till att göra i det här valet, så gå och rösta.
Jaha, så vi är så dåliga på att rösta i valet.
Ja.
Det är kanske därför som jag upplever att det är så svagt intresse. Ingen pratar om det eller någonting sånt där. Men då är frågan den, vi är så små höll jag på att säga. Ska vi vara kvar inom EU eller ska vi lämna EU?
Jag har åsikten att vi ska vara kvar i EU. Det är viktigt att Sverige finns med och det är viktigt att vi arbetar för ett, som jag tycker då som vänsterpartist, att vi arbetar för ett mer demokratiskt EU. Så jag tycker att vi ska vara kvar.
Så du tycker att det är lite svagheter fortfarande inom organisationen så att säga?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag.
Vad är det då för svagheter som du i så fall skulle vilja arbeta bort?
Ja, alltså jag tycker att EU ska arbeta för att bli mer demokratiskt. Och jag tror att det också har med förankringen i Sverige att göra. Vår riksdag och hur den ser ut är ju ett resultat av ett demokratiskt långt arbete. Så är det inte riktigt med EU. De flesta lagförslag tas ju fram av tjänstemän, inte av politiker. Insynen är dålig och det här är saker som mitt parti vill förändra. Och därför tycker jag det är viktigt att vi är kvar och att Sverige är kvar.
Det är alltså en hel del brister trots att EU har funnits så länge som organisation. Så att där finns det uppenbarligen en del att göra. Men Sverige är ju nettobetalare. Vi betalar alltså mer än vi får tillbaka. Och då är frågan den, jag har ju hört att många föreningar framför allt och även företag anser att det är svårt att söka och få EU-bidrag. Är det rätt, tycker du, att det är så svårt? Eller borde man förändra det eller förenkla systemet för att söka? Eller borde man kanske bara se till att vi betalar vår avgift men ingenting mera?
Alltså det här är ju en jättekomplicerad fråga. Jag kan förstå att det måste finnas en byråkrati runt de här bidragen. Att de måste sökas och värderas. Men det är klart, det finns säkert möjligheter att förenkla det systemet. Jag tror inte vi har tid riktigt att gå in på alla turer, men jag tänker att det måste finnas regler, det måste finnas någonting att hålla sig i när man gör bedömningarna, men det kan säkert underlättas.
Då kommer man ju in på det här just komplicerat att få EU-bidrag, för det innebär ju att vi måste följa EUs regler, inte svenska regler. Och då är det ju en annan fråga, och det är ju det att EUs lag står ju över nationell lag. Alltså att nya EU-lagar, de måste implementeras oavsett om man vill eller inte i varje lands lag. System. Och har vi lagar som strider mot EU-rätten, då är det EU-rätten som så att säga styr det hela, och domstolarna kan ibland inte döma för de måste fråga EU först vad som ska gälla här. Är det rätt, tycker du? Och är det helt enkelt så att EU har fått för stor bestämmande rätt gentemot medlemsländerna?
Ja, det här var ju någonting som sades längre tillbaka i tiden, att EU skulle inte ha bestämmande rätt över allt, så att säga. Utan det var vissa saker som EU skulle bestämma över. Nu har det gått, utvecklingen har ju gått åt ett annat håll, och det är ju nu som du säger. Jag kan tycka att det finns övergripande saker som är viktiga att EU har bestämmande rätten över. Klimatfrågan till exempel, kriminaliserad gränsöverskridande verksamhet, skatteflykt, den typen av frågor tycker vi i Vänsterpartiet ska kunna vara, alltså att EU, där är det korrekt att EU har en bestämmande rätt. Sen finns det andra frågor som vi då inte tycker att EU ska ha den makten som de har. Och det är klart att det handlar om ideologi och inställning till saker och ting, i vad man tycker är viktigt och relevant i den här frågan.
Ja, det är ju så att många områden som du nämner, som klimat till exempel, kriminalitet, det är ju sånt som alltså inte går att styra via nationsgränser, utan där måste man ha större områden, och där är det helt riktigt. Men i övrigt så kanske, när det gäller just det med bidragen, det innebär ju då att vi kan inte, så att säga, ge bidrag enligt våra regler, utan det är EU som, så att säga, styr vart bidragen går. Och då återstår frågan igen, har EU för stor bestämmanderätt i förhållande till sina medlemsländer?
Ja, man kan ju också vända på det. Är det inte också därför som vi bör engagera oss i EU, tänker jag? För jag kan förstå att när man inte känner att man har någon makt, så och det blir på det här sättet att EU har bestämmande rätt över nationerna, så kan man ju minska den upplevelsen genom att helt enkelt engagera sig för förändring. För jag tror att i vissa stycken så är det ju, tycker vi att det är bra, i andra stycken tycker vi att det inte är bra. Och då handlar det väl kanske inte om ämnesområdena, utan om förhållningssättet mellan enskilt land och EU. Och jag tror att vi måste förstå att vi kan påverka. Vi måste börja arbeta tidigare än vad vi gör nu, kanske med innan saker ska implementeras. Ta 11 timmars vilan till exempel. När den kom till Sverige så var det nog många som uppfattade att det här bara kom från EU. Det hade man ju arbetat med ganska länge innan, men det var inte någonting som vi hade jobbat med här hemma i Sverige. Så att jag tänker att man också måste börja engagera sig i frågor på ett tidigare stadium.
Vad beror det där på? Vi har i alla fall 20 medlemmar, menar att de inte har lyft frågan här inom sina hempartier, eller vad beror det på att det kom som en överraskning, så att säga?
Alltså det vågar jag inte svara på, men jag tänker att det är en tvåvägskommunikation. Man lyfter någonting, det ska ju också tas emot. Och det är ju inte bara de här ledamöterna i parlamentet som ska jobba med det här, tänker jag, utan det är ju också andra, alltså fackföreningarna har ju sina kontakter i andra länder och så vidare, som ett exempel. Det finns många angreppsvinklar i det här. Jag tror det är viktigt att man också implementerar EU i den dagliga verksamheten, om jag uttrycker mig på det sättet. För EU finns och berör oss.
Jo, vi har ju stora tjänstemannadelegationer också nere i Bryssel,
ja,
och Strasbourg. Så att det är många som har möjlighet att lyfta frågorna. Så att det kanske är så att det är lite lång väg, så att säga, mellan delegationer och EU-parlamentariker och våra svenska motsvarigheter, så att säga. Så att det är därför som det upplevs som att det kommer som överraskningar.
Jag tror det, och jag ser också i den här diskussionen behovet av en ökad demokratisering och en ökad insyn i EU och EUs organisation, och det vill ju vi förändra från Vänsterpartiets sida.
Ja, men du nämnde en fråga här, och då är min fråga här kanske ganska naturligt. Vilka frågor har ditt partis representanter drivit i parlamentet under den här senaste mandatperioden? Och hur har utfallet blivit av de frågorna som de har drivit?
Vi har ju, våran nuvarande parlamentariker heter ju Malin Björk.
Ni har en plats?
Ja, vi har en plats. Och hon har drivit frågor som rör miljön, klimatet, rättighetsfrågor för kvinnor, för hbtqi-personer, arbetsrätt, flyktingfrågan. Hon har ju lett en del i den här nyligen antagna migrationspakten som har gällt kvotflyktingar. Sen finns det mycket annat också, men det här är väl de viktigaste frågorna som hon har engagerat sig i och fått ett gott genomslag.
Så att ni är nöjda med utfallet utav hennes arbete, så att säga?
Ja, det är vi. Alltså vi har ju haft en ledamot, men hon har lyckats och arbeta aktivt och engagerat och också få till en bra kommunikation med andra länder, andra partier och civilsamhället i de här frågorna. Och det har inneburit en positiv förändring och framgång.
Det pratas ju om att det tar lite tid att komma in i EU-byråkratin i de olika grupperna och så vidare, och innan man får inflytande. Men 5 år är ju en lång tid, så att under den tiden så bör man väl ha fått möjlighet att göra det. Men det är kanske viktigt att hon är kvar, om man säger så, ur ert partis synpunkt. För att frågan är ju sen, vilka frågor vill ditt parti driva under den kommande mandatperioden? Av den eller de som ni får invalda?
Jag ska säga det att Malin kommer att lämna parlamentet, och vårt första namn är ju Jonas Sjöstedt som har suttit i parlamentet förut. Men han är nu vår toppkandidat. Och vi kommer att fortsätta det arbete som Malin så förtjänstfullt har påbörjat. Men vi vill också lyfta in välfärdsfrågorna. Vi tror att det är otroligt viktigt att arbeta för en rättvis fördelning av välfärden i Europa. Och vi vill också driva frågan om det här med klimat och arbetsrätt då, som Malin har jobbat med, men också detta med en ökad demokratisering av EU. Vi tror det är oerhört viktigt för medborgarnas skull, helt enkelt.
Det här med välfärden, vad är det konkret som ni menar? Är det beskattningsregler eller är det pensionsregler eller sjukförsäkringsregler? Eller?
Det är väl, ja, det är ju exempel, men också tillgången till sjukvård, till skola, till arbete. Alltså, ingen ska stå utan en bostad. Alltså, vi ser ju en orättvis fördelning av makt och pengar idag i EU, och det vill vi ju förändra, naturligtvis.
Jag tror ju att det finns mycket att göra på det området, för många länder ligger ju långt efter oss. Men av de här frågorna, kan du säga någonting om de har någon, så att säga, regional anknytning specifikt till Sverige eller kanske till och med till vår region?
Ja, jag tycker ju detta med kriminaliteten som finns både när det gäller välfärden men också när det gäller arbetsrätten, alltså i till exempel byggnadsområdet. Alltså att vi har ett system med många underleverantörer och det öppnar upp för kriminella verksamheter. Och där tror jag att EU kan, ett aktivt arbete i EU kan få direkt påverkan på hur situationen ser ut i till exempel då Gävleborg framöver.
Ja, just det. Då innebär det att vi har alltså många frågor vi kan förvänta oss att ni kommer att driva som även har påverkan på vår vardag, så att säga, här i regionen.
Absolut.
Men om vi nu ska tänka på det här nu med valet och så vidare, och om jag nu tänker rösta i EU-valet, varför ska jag då rösta på ditt parti? Där får du en minut på dig att tala om.
Ja, Först vill jag säga, jag nämnde Jonas Sjöstedt förut och han är ju en toppkandidat för Vänsterpartiet och han kommer från Norrland. Han är den enda kandidaten som tar med sig Norrland in i EU. Jag har lyft frågorna om rättvis fördelning och demokratisering av EU. Jag tycker att det är oerhört viktigt när vi ser den väg som många länder tar som finns med som medlemmar i EU. Demokratin är inte självklar längre i flera av EUs länder. Jag tänker också på rättighetsfrågorna, rättigheter för kvinnor, rättigheter för hbtqi-personer och rättigheten för arbete, alltså arbetsrätten. Jag tycker att det är väldigt viktigt att bära med sig de här sakerna in i valet och när du tänker att du ska gå och rösta. För det hoppas jag verkligen att ni gör, ni som lyssnar och andra. Det är oerhört viktigt. Lägger inte du din röst så är det någon annan som tar den rösten. Och då kan inte du längre påverka.
Och då kanske det är från ett annat land dessutom.
Kan dessutom vara från ett annat land.
Ja, i och med det så har vi nu hört hur Vänsterpartiet ser på frågorna nu inför EU-valet. Och i och med det så ska jag be att få tacka dig, Lotta Lagnander, från Vänsterpartiet för din medverkan. Tack ska du ha.
Och tack för att jag fick komma.
Tack.
Tack.
Sextiotalet var mycket soul. Nu är inte jag övertygad om att man måste kategorisera allting. Och jag är helt beredd att omfamna soul som en del av bluesen. Jag köpte en del soulplattor också på 60-talet. Och vi ska spela lite soul. Men jag ska försöka att inte spela de allra vanligaste. Därför börjar jag med Aretha Franklin. Hon ska sjunga ett soularrangemang på en B.B. King-hit, The Thrill Is Gone. Och den sätter fingret på en fråga jag brottades med länge innan jag kom till min slutsats att äktenskapet är orimligt. Andra må tycka annorlunda och jag respekterar det. Men jag har svårt att se någon sans i att lova en annan människa att älska henne hela livet. Jag ser inget orimligt att göra det, det vill säga älska resten av livet. Men att lova det, det skulle ge mig trovärdighetsproblem.
Away, yeah, yeah, yeah.
William Bell var en av sångarna på Stax Vault i Memphis på 50- och 60-talen. Han konkurrerade där med flera av de riktigt stora, Rufus Thomas, Sam & Dave, Albert King och inte minst Otis Redding. Jag hörde honom här i Gävle på Konserthuset så sent som 2017. Han ska framföra en låt han skrivit tillsammans med Booker T. Jones, A Tribute to a King. Och kungen är naturligtvis Otis Redding.
Listen people, listen. I'm gonna sing you a song about a man who lived good but didn't live too long. He was born in Macon, Georgia, a poor boy without a dime. He found his way to Memphis, singing these arms of mine. Otis Redding was his name. Without his soul for singing, this old world won't be the same. Now he traveled on the Frisco, New York and abroad. Everywhere he sang, the people would applaud. One day he left Georgia, Wisconsin bound, but he didn't get to sing that night. The plane he was in went down. The king of the Memphis sound. It makes me feel so sad, 'cause now he ain't around. He died with his guitar close to his hands, but his soul lives on today in the heart of a million fans. Talking about Otis, Otis Redding. Without his soul for singing, this old world won't be the same. Otis, Otis Redding was his name. His picture ought to be hung in the Music Hall of Fame. Otis, he was known as Big O.
Jag tänkte länge att jag skulle avsluta dagens Soul-dose med Sam & Dave och Själ, syster och brunt socker, det vill säga Soul Sister Brown Sugar. Men det har varit med så få tjejer i programmet hittills, så jag bestämde mig för att ta med ytterligare en tjej idag, och det blir Fontella Bass som ska framföra Rescue Me. Det var min brors favorit, men jag hade en ganska märklig uppfattning om vilket organ hon använde för att sjunga.
You and your love to come on and rescue me. Come on, baby.
reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Sprakar i mikrofonerna, så nu får jag pröva på. Ja, jag ska prata på. Välkommen in i studion, trion Conny, Kiki och Bosenna.
Tack.
Tack så mycket.
Tack. Jag tror att inte ni har presenterat er på jättelänge. Jag tycker att nya lyssnare, och gamla också för den delen, ska få reda på vilka ni är väldigt kort. Conny?
Ja, Conny Persson, tidigare chef för biblioteket, numera för stadsbiblioteket, alltså inte för hela. Och nu är jag antikvariatshandlare och sen är jag skorpion. Och då brukar de säga så här, träffar en skorpion, lägg benen på ryggen och stick.
Jaha.
Det är en dam bredvid mig. Som har levt mig i 54 år som inte har gjort det. Hon har inte fattat det där med astrologi.
Och jag har ju träffat dig nu och jag tänker sitta kvar här. Ja. Kiki?
Ja, jag sitter kvar jag också. Jag är skytt. Och är före detta politiker, konstnär. Ja,
lite varje. Ja. Kallas för rödtopp.
Nej, har jag aldrig hört någon som har sagt.
Nej, aldrig.
Nej.
Det trodde jag.
Ingen som vågar.
Jag hade för mig det. Och så Bosenna.
Bosenna Mersynski.
Ja.
Kräfta. Äter inte kräftor. Har kolonistuga. Det är väldigt trevligt nu så här framåt sommaren. Jag har jobbat i olika branscher och företag. Senast var jag chef på Folkuniversitetet. Ett studieförbund. Och så har jag jobbat i IT-branschen. Jag har jobbat på Gevalia, varit vd-sekreterare där. Och lite allt möjligt. Allt möjligt.
En salig blandning av...
Ja, diverse arbetare.
Ja. Ja, och bara för att jag också ska säga så är jag vattenman. Men nu ska vi väl inte prata om det. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om EU-valet. Vi har ju haft Lotta Langnander här som har blivit intervjuad av Rolf Wingemar. Mm. Och hon är ju vänsterpartist. Och hur tänker ni rösta i EU-valet?
Ja.
Ja,
absolut. Ja,
alla tre?
Absolut.
Det är viktigt. Mm.
Jag röstar i alla val utom kyrkovalet för jag är inte med i kyrkan. Mm. Nej, jag får
det
inte.
Det är samma här.
Jag tycker man ska
varför ska man rösta?
Man ska ta ställning och man ska inte skylla på att det blir fel och andra gör dumt. Man måste vara med.
Bara sitta och klaga.
Ja, och är det så man inte tycker? Man kan gå och rösta blankt också.
Ja.
Men att då röstar man, alltså man är med.
Då är man med.
Mm. Vi lever.
Aktivt.
I intervjun så sades det att Jonas Sjöstedt var en av kandidaterna när det gäller Vänsterpartiet. Mm. Och han är ju känd i Sverige i varje fall. Finns det några andra som är kända som vi ska tänka på när vi ska rösta?
Det är väl inte personerna man röstar på, utan
nej, det är ju inte det, men
politiken som de driver framför. Och driver framförallt med andra grupperingar i EU. Det ska man ju komma ihåg.
Det är viktigt. Vilka grupperingar man tillhör.
Det verkar lite stökigt tycker jag överhuvudtaget med personer i EU-sammanhang. Jag menar Skyttedal till exempel nyligen. Och det verkar lite... Ja, hon ska ställa upp med...
Det kan vi inte räkna.
Men det verkar ju ibland som politiker, det är det nu med Skyttedal, och säga att de går och erbjuder till olika partier sig själva som personer, ungefär som när det gäller anställningar inom kanske andra yrken. Så här, jag hoppar till chef för godsavdelningen och mycket annat. Att
det är mina lösfransar passar
in. Ja, just det är mina lösfransar passar. Det är ju skamligt.
Men jag ska med intresse följa SVTs rapportering, för jag har en släkting, kan vi säga, en släkting som ska jobba med det på TV. Det ska bli roligt att höra.
Jobba med vad då?
Hon är reporter på SVT.
Ja.
Med EU-valet.
Med EU-valet. Mm. Okej, ja.
Nanna Goldster.
Det blir spännande.
Nej, Moa Goldster, förlåt.
Ja, det blir spännande. Mm.
Men det är ett sätt att tjäna pengar på, för de tjänar ju bra.
Men nu skulle de ju skänka. Det var ju något parti som, igår på TV, som skulle skänka. De har ju ett överskott på pengar som de inte behöver redovisa. Mm. Men nu skulle de skänka dem till Ukraina.
Mm. Vänsterpartiet har den policyn, så att de ska ge ungefär, jag tror det var 10 000 i månaden.
Ja, någonting sånt.
Det var kanske de
till, till partiet, och sen bestämmer partiet vad de ska göra av pengarna.
Men efter fronten i Ukraina.
Ja, just det. Ja. Så att jag menar... Tydligen så har de alldeles för mycket pengar betalt för att sitta i EU-parlamentet. Oh, de har traktamenten och resor och alltihopa. Det är...
Jesus vad de gör pengar.
Ja. Man kanske kan bli någon seniorkonsult i EU. Mm. Vi som har lång erfarenhet av att jobba och leva.
Ja, det är bara att söka.
Nej.
Ja. Och kan, i CV:n kan du skriva att du har varit med i panelen i Seniorradion.
Absolut, det är den tyngsta meriten. Menar,
sen, det måste ju vara en bra merit.
Sen finns det ju inte, det är ju ganska låga trösklar för det här med att nya partier ska kunna starta och vara med i EU-valet egentligen. Mm. Det har ju varit under årens lopp, det var, vad heter den här listan?
Det har funnits många.
Med
Ny demokrati. Piratpartiet var ju med ett tag.
Men kommer hon med i EU-valet, Skyttedal, nu med sin nya lista? Vet ni det?
Ja, det tror jag att de gör.
Det tror jag
tror att de har...
Jag tror det var mer valen i Sverige.
Namn, ja. Och sen krävs det inte så det är jättemycket i och med att det är så lågt valdeltagande. Ja. Mm. Så är de som aktivt röstar på dem, så har de stora möjligheter att komma in. Mm.
Jag får med att det är runt 50%.
Folklistan eller vad de kallar det.
Mm. Ja, just det.
Man orkar inte.
Ja, men det är i varje fall nytt och intressant att se vad som händer. Ja.
Nytt och nytt, men att, hur länge har vi varit med i EU?
Nej, men inte det, utan nytt med det här partiet.
Ja, det var det.
Jag menade. Ja, jag var helt rätt.
Ja, men hur länge har vi varit med i EU?
96?
Ja, någonting sånt där. 98 kanske.
Jag kommer inte exakt.
Nej. Det är mer än 20 år.
Ja,
det är.
Ja,
96 eller 98.
Men när man hör någon som är född 98, då tänker jag, det är ju bara barnet. Ja, men då är man ju gammal faktiskt.
Ja. Mitt äldsta barnbarn är född 99.
Ja, det
är 25.
Tiden går.
Men det är ju frågan liksom var de... Just det här med, jag tycker de skulle presentera mer inför EU-valet, vilken gruppering de tillhör, eller som partier.
Tack. 95?
95, jag var inte så dålig ändå.
Nej.
Nej, jag har svårt att hänga med i vad de gör där nere. De springer omkring på en massa möten.
Jo, men det är grupperingarna som sagt, och det är det som är intressant. Och det vet vi vad ett parti, vad de har för gruppering där.
Ja.
Så det är farliga grejer också. Därför är det viktigt att vi röstar.
Ja, absolut.
Och läser på. Mm.
Det går ju, problemet är att det har ju gått åt liksom mera starka, väldigt kraftiga, högerdominerande grejer med extrema...
Rent fascistiska värderingar, ja.
Ja.
Så vi får passa oss.
Så det ökar, jag menar, Ungern, Turkiet, man kan titta på bra många. Och det börjar bli så
Polen.
Ja, i Slovakien också. Ja, 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 mycket ja, ja. Ställen som mm. det blir en oroväckande liksom.
Moldavien också.
Det är inte roligt.
Inriktning mot folk och liksom för en autokrati. Alltså det blir en ledare som bestämmer mer eller mindre. Mm. Farliga tendenser mot liksom går mot fascistiska idéer.
Det är många i Sverige som tror att det kommer att bli krig nu.
Mm.
Och
här riktigt, menar du?
På riktigt, ja, även i Sverige.
Vi har ju Iran nu då, ja. Senast.
Jag är väldigt oroad över när man har gått med i NATO nu. Alltså, för att Sverige har haft en väldigt stark krigsmakt tidigare utan behov. Men nu har ju liksom amerikanerna rätt att upprätta läger på 17 ställen i Sverige. Mm. Plus eventuellt ta hit... Och då lyder de under amerikansk lag, inte svensk lag. Mm. Så att jag menar, det är väldigt tveksamt ur demokratisk synpunkt. Och så att det kommer ju, beslutet gick igenom alldeles för fort överhuvudtaget.
Visst.
Ingen demokrati nästan inom partierna överhuvudtaget. Inom...
Skulle det ha varit folkomröstning?
Absolut.
Ja, absolut. Ja. Mm. Först information. Grundlig information minst under ett års tid.
Ja.
Dagligdags så folk fattar vad det handlar om för någonting. Och sen så ska vi rösta om det. Inte att det sitter några stycken och bestämmer bara pang, bom, så här ska det vara.
Men även om man har folkomröstningar, det har ju hänt tidigare år, så blir det ju ändå inte så. Ta ett lite ska säga, enklare exempel, högertrafiken. Ja, det röstar ju alla nej till nästan i Sverige. Ändå blev det så. Mm. Så jag vet inte vilken
värld en folkomröstning har. Det var bara någon sorts övervikt alltså. Det var nästan det enda.
Vadå?
Det var inte så stor skillnad.
Men det var ju annat också.
Jaha.
Jättekonstigt.
Mm. Ja, vi har haft många.
Jag kommer ihåg
ATP
det där väldigt väl i alla fall.
Massa olika folkomröstningar. Men jag vet inte om det, men jag tycker att de har haft så stor...
Man kan ta kärnkraften till exempel. Mm. De lovade en avveckling. Och sen vänder de sig i sängen och tänker att det var obehagligt att ligga på den sidan. Vi vänder kroppen till andra sidan.
Men nu är vi ju med.
Sen glömmer vi beslutet.
Ja, visst.
Ja.
Det är liksom ingen...
Och det var tre alternativ va, man skulle rösta på. Var inte
vad var det på? Sorry.
På kärnkraften.
Mm. Det är liksom ingen...
Ja, jag tycker i alla fall att det är bra att vi är med i NATO.
Glömskan är den viktigaste faktoren i utveckla politik. Men man glömmer.
Jag ser på närliggande krig som ett hot mot oss. Jag tycker det känns bra, men vi tycker olika.
Men jag tänker på om man ska rösta nu i EU-valet här. Jag fick ju höra nu Jonas Sjöstedt för vänstern, men jag måste sätta mig in mycket mera i... Vilka
absolut.
Det är.
Ja, men absolut. Och som samarbetspartners. Mm. Det är det som är det viktiga för oss.
Man ska komma ihåg, han var ju EU.
Motståndare.
Satt ju i EU under lång tid.
Jo,
innan han blev partiledare för Vänsterpartiet.
Men de vill ju vara med ändå för att kunna påverka det. Det är ju lika med SD naturligtvis. Ja. Och många andra.
Jo, men Jonas Sjöstedt har suttit redan tidigare i EU. Under lång tid.
Han kan ju i alla fall.
Ja.
Mm. Mm. Så de som är åt det där hållet...
Det är ingen dum representant för Vänsterpartiet, tycker jag.
Inger Förling, hon var hon är Miljöpartiet.
Ja, just det. Hon var ju från Gävle.
Hon bor här.
Ja, hon bor här.
Mm. Mm. Jag har jobbat med hennes man.
Jaha.
Ja. Ex-man kanske.
Han är död nu. Ja. Dessutom, Lasse.
Ska vi lämna den där?
Det tycker jag.
Ja, jag har några grejer här. Jag vet inte om vi ska ta landshövdingen i Stockholm.
Ja, henne läste jag om.
Elefanten i rummet.
Ja. Jag tycker hon verkar så sympatisk när hon är med. När hon är med i det här alla mot alla.
Muren
och alltihopa. Men nu har hon väl gjort bort så ordentligt.
Det tycker hon väl själv också, att det varit inte riktigt bra, som hon uttryckte det.
Nej, men försöker man att göra som hon gör, då blir det ju fel.
Mm. Gunnar Ekman.
Det säger jag, men det är ju typiskt svågerpolitik.
Ja.
Så att det är fruktansvärt. Det är icke-demokratiskt. Det är jädra sätt. Jag tycker att det finns alla anledningar att granska henne juridiskt och inte att sätta av henne.
Alltså. De ska väl göra
det. Det, kanske, ja, det tror jag också, det kommer.
Mm. Så det beter man sig inte.
Ja, de som inte vet då, så är det så att hon har tillsatt bland annat
Gunnar Ekman.
Ja, heter han så.
Som har jobbat på i Brynäs, åt Brynäs för något år sedan.
Och det har inte gått till på rätt sätt.
Nej. Hon har inte annonserat ut, hon har satt upp lappar på någon anslagstavla.
Det var en bara, annan tjänst, så att det är två tjänster.
Ja, ja, men då, det går för enkelt till.
Ja. Det är alltså två tjänster som,
som inte är utannonserade.
Hon inte var en tredje också, tror jag. Så att det var,
nej, hon kommer nog att åka nu.
Avskeda.
Ja. Då får de göra det och så ska de välja.
Plus att personalen har ju klagat också. Jaha. På översitta fasoner.
Och det är ingen bra ledare.
Nej.
Och vi ska få en ny landshövding också. Är det någon som har någon aning vem det blir? Kommer det ny i sommar?
Nej, kanske flyttar, ibland flyttar de just neråt. Nej, och sånt där. Hon kanske hamnar här.
Ja, jag säger det. Hon kanske kommer hit.
Ja.
Jag vet inte. Man får titta på någon. Det blir ju alltid någon avdankad.
Ja, det är det. Det är det jämt. Men de kan vara bra ändå. Jag tyckte Barbro Holmberg var bra. Hon var aktiv och ute i farten och träffade folk. Och.
Alltså, hon handlade ingenting i Gävle.
Tror du hon inte? Nej. Jo, en affär på Söder.
Ja. Vad sa du? Hon
handlade ingenting i Gävle för hon var för snobbig för det.
Hon
handlade, jag handlar mina kläder i Stockholm, sa hon till en väninna när hon var inne på en butik i Gävle som har de snyggaste kläderna.
Va? Hon gjorde nog både, lite både och. Ja, nej, men det ska bli intressant inte. Att se, för jag tror ändå att de har ju ingen stor makt kanske, men de har en viss betydelse. De är ju som små kungar.
Men jag kommer ihåg Barbro Holmberg, hon var ju landshövding här när vi hade det här drevet med barna i Hofors som skulle utvisas, men som var sjuka.
Ja, just det, på den tiden. Ja.
Medvetslösa eller vad ja.
Och apatiska.
Apatiska heter
apatiska
det. Tack för det.
Barnen,
och då vet jag, hon fick otroligt mycket skäll för hennes agerande där. Men det låg ju mycket åsikter kring det där också. Det.
Men man kanske på den posten ska vara lite aktsam.
Ja, tror jag. Ja. Man har ju slutat som politiker när man tar ett sånt jobb.
Ja.
Det måste man komma ihåg.
Ja.
Du är ju liksom företrädare för staten oavsett vilken oavsett vilken regering det är.
Absolut.
Så är det. Och då ska du ju förvalta de uppgifter som liksom en liknande liksom
som ligger på bordet
för den små kungen.
Det är ju
jag vet inte varför hennes åsikt där skulle vara så avgörande för.
Jag kommer inte ihåg det.
Jo, det var det att de var apatiska.
Ja. Men inte, men det är det ju ingen nu.
Nej,
vi sa ju det.
Vi kanske ska prata om vilken typ av landshövding man ska ha.
Ja.
Hermansson då, han var väl frejdig.
Ja, det var han. Men det är ju viktigt en som kan verkligen sköta och driva liksom de åtaganden som staten har ute i regionerna och se till att det blir gjort och övervakat.
De ska vara aktiva och intresserade.
Och miljöarbetet ska vara liksom perfekt och liksom investeringar i olika typer av industrier och annat och sånt.
Det finns mycket att göra. Kan göra mycket nytta.
Jag tror vi skulle kunna prata hela tiden i panelen om vad ska en landshövding göra? Mm. Vad är hans eller hennes uppgift?
Det finns några regleringar. Regeringens regleringsbrev.
Men jag tror alla var överens om att hon har gjort bort sig nu.
Batra, ja. I Stockholm. Men hon är ju i Stockholm, så vi behöver inte ha henne här.
Nej.
Säg det.
Hoppas vi.
Ja, hon hoppas vi. Hon kanske kommer hit. Ja. Ska vi avsluta med... Det tar för lång tid, tror jag, om vi ska ta upp blåklockan. Jag hade gärna tagit det, men det tar för lång tid. Vi kommer inte in på det väsentliga. Vi tar istället någonting som inte jag vet någonting om, men som bland annat Sven-Erik Lundberg tyckte vi skulle prata om. Nämligen Jakob Silfverberg.
Ja, tillbaka till Brynäs. Ja. Ja. Ja, men det är väl ett kul för alla brynäsare. Ja. Jag hör inte dit, men det är många.
Ja, de talade om för mig att han hade varit 12 år i NHL.
Ja.
Mm. Men så kommer han tillbaka hit.
Men så gör de ju, de flesta som har varit utomlands. Även fotospelare, de avslutar ju på hemmaplan.
De har ju köpt sina lyxvillor på,
ja, på Norrlandet.
Ja.
Och kör så som bilskojare på vägen. De får
en hygglig pension från Brynäs här också. Ja.
Får de?
Ja, de får bra betalt hockeyspelare.
Ja, nu när de kommer in och spelar. Ja, just
när de kommer från NHL. Mm. Så att,
men det kanske räddar Brynäs rykte lite. Eller inte rykte, utan jag menar... Vad menar jag?
Ja, det kan nej, men de har inget...
Nej, men de är ju inte i elitserien.
Ja, men de kommer ju.
Har de spelat i 12 säsonger och 13 säsonger, då är det klart, då bär de med sig massa skadeproblem. Ja. Så är det ju alltid.
De är nästan här. De är väldigt nära.
Ja, kosta sjukvård. Mm, ja. Ja,
och så nöter de på vet du, vägen ut till Norrlandet.
Han är lite flaggskepp. Alltså, då kommer väl de andra också, va?
Du menar att han ska vara som ett kuttersmycke för Brynäs?
Ja, varför inte? Det är en fin pojke. Ja.
I don't care.
Och så var det hans pappa som hade spelat också?
Ja, han har varit aktiv i alla fall.
Jaha, ja. Silverberg är ju i alla fall ett känt namn.
Personligen bryr jag mig inte förutom att det kostar pengar.
Ja, jag håller bara på blåvita lag. Leaf, GIF och Tottenham.
Ja.
Jaha. Och så Norrköping då?
Alltså, är de blåvita?
Jajamensan. Mm, men de och sen så Hugge, blåvit, Hugge hit.
Alltså?
Jajamensan.
Jag håller på Degerfors. Fotboll. Färjestad, hockey.
Kiki, vad håller du
nej,
på?
Nej, men ingenting.
Ingenting.
Jag kan inte bry mig mindre.
Ja. Ja. Nu så har vi pratat färdigt och tack så hemskt mycket för att ni kom hit.
Tack.
Jag är ute i vintervädret för det är kallt idag.
Mm,
jag har
grann.
Cyklat.
Det har jag med.
Mm. Nu kommer musiken.
När din väg är lång och du är trött. Men du måste ändå gå. Och när skuggorna börjar växa och få liv. Och när natten skrämmer så. Är jag bredvid dig och jag följer varje steg du tar.
Ja, det var väl som alla hörde Jan Johansson där som sjöng Se på mig. Och det är väl en Eurovisionsslagen melodi om jag inte minns fel. Men nu ska vi titta på vad som händer i veckan här då. Och idag tisdag så är det klockan 13.30 musikunderhållning på träffpunkten Kaplansgatan 10. Det är musikskaparna Roffe Andersson och Sören Rydgren som underhåller. Och klockan 18 inbjuder Folkteaterns skådespelare till presentation och diskussion om pjäser som kan vara aktuella framöver. Imorgon klockan 14 underhåller Janne Tiberg med att sjunga okända Bellmanvisor på träffpunkten Brunnsgatan 59. Och på torsdag klockan 18 föreläser professor Staffan Lestadius över ämnet Klimatkrisen, större än du någonsin tror. Och det äger rum på Konstcentrum Silvanum. På lördag klockan 16 kan man gå och se Kalkain på Folkteatern om man inte har gjort det än. Och på söndag klockan 16 är det orgelkonsert i Staffans kyrka med tonerna B, A, C och H i fokus. Och är man mer orienterad mot rock'n'roll kan man höra Creedence Clearwater Revival, eller rättare sagt Creedence Clearwater Tribute på Gävle Teater klockan 18. Eller man kan gå och se Thomas Di Leva klockan 19 med ett program kallat Från Di Leva till Bowie i Stora Gasklockan. Tittar vi på oss själva här i Radio Gävle så kan man ju naturligtvis lyssna på reprisen på det här klockan 16 idag. Och klockan 19 till 19.30 är det Studio 64 med söndagens predikan från Hedvigslundskyrkan. Imorgon klockan 17 bjuder jag på Senior Blues och då ska vi tala lite grann om migrationen från deltat upp till Chicago och det blir en hel del Big Bill Bronzy då. Torsdag 15-16 är countrytimmen, en timmes country nonstop. Och på fredag spelar Timo Heino upp nostalgitoppen igen och det blir en 10-topplista från något år när det begav sig. Klockan 22 är det nattrock och det pågår till klockan 2. Och på lördag 12-13 är det rödlördag som är en repris från Radio Röd här. 16-17 Radio GSK, Finska klubben Gävle, där man kan ringa 026 62 39 40 och hälsa till någon och önska en finsk favoritlåt. Och det är på finska. 18-19 Radio GSK igen, pop- och rocktimmen på finska med Mikael Persson och även då den nattrock. Och på söndag 9-10 är det från stenkaka till singel. En timmes 30-60-tals musik nonstop.
Ja, det var mycket.
Det är en hel del.
Och mycket musik som jag gillar i alla fall. Gammal musik gillar jag. 60-tal allra bäst. Hörrni, det börjar bli slut på programmet. Och idag så har vi haft, vi börjar jättebra med Sigge Fürst tycker jag, med Frukostklubben. Jag undrar om inte jag ska ha det varenda gång nu. Men Anna Mäler i varje fall pratade om Livsarkivet och hur mycket det var vi skulle tänka på. Herregud. Ja, utan att vara troende så sa jag så där. Och sen Lotta Lagnander har blivit intervjuad av Rolf Wingemar och Eva Elander har blivit intervjuad av Sven Johansson. Och hon var ju är ju omvårdnadschef. Omvårdnadsnämnden heter det. Rätt ska vara rätt. Då tackar vi för oss Gunni Jonsson och jag Karin Fagerlund och avslutar med en under blågul fana.